en podcast från Aftonbladet.
Zaporizjzja, Europas största kärnkraftverk, har varit under rysk kontroll sedan den 4 mars. Den senaste tiden har larmen om beskjutning mot kärnkraftverket i Ukraina haglat. Satellitbilder som togs i måndags visar hur flera hål slitits upp i en byggnad precis intill reaktorerna. Och beskjutningen har väckt oro för en kärnkraftsolycka. Internationella atomenergiorganet IAEAs generaldirektör Rafael Mariano Grossi väntas i veckan anlända till Zaporizjzja med sitt team av inspektörer. Han har i flera månader varnat för risken för just en kärnkraftskatastrof. Samtidigt har Ukraina nu inlett en offensiv i Cherson-regionen och den ukrainska presidenten Zelensky uppmanar ryska soldaterna där att fly. Hur ser positionerna ut? Kan motoffensiven i söder påverka striderna vid Zaporizjzja? Och hur stor är risken för en ny kärnkraftskatastrof? Det talar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ronja Rebor och dagens gäst är Wolfgang Hansson, utrikeskommentator på Aftonbladet. Hej Wolfgang och välkommen till Aftonbladet Daily.
Tack.
Kan du börja med att berätta om motoffensiven som Ukraina påbörjat i Cherson-regionen?
Ja, det är ukrainarna själva som säger att de har satt igång den här offensiven och att de har intagit åtminstone 4 byar som tidigare har kontrollerats av ryssarna. Det är väldigt knapphändiga uppgifter om vad som egentligen händer på marken och det är nästan omöjligt att kontrollera om de här ukrainska uppgifterna stämmer eller inte. Men ryssarna har i alla fall bekräftat att Ukraina har startat någon form av offensiv. Och det här har ju varit på gång länge. Ukraina har ju länge sagt att man funderar på eller att man ville gå till motoffensiv här och ta tillbaka just det här området runt Cherson och söderut för att tvinga bort ryssarna. Och här är ju också ryssarna kan ju bli lite instängda eftersom broarna över floden Dnieper som är sprängda så att de kan inte retirera över till andra sidan floden. Så att det här är ju ett sätt för ukrainarna att försöka tillfråga Ryssland ett ordentligt nederlag.
Ja, vad hoppas Ukraina åstadkomma?
Ja, de vill helt enkelt slå ut ryssarna och få dem. Tanken är väl att om ryssarna går mot ett förnedrande nederlag i den här delen av Ukraina så ska det göra att de lämnar överhuvudtaget. Det är väl ett önsketänkande förmodligen, men det är väl det som ukrainarna hoppas på. Och de behöver kanske också en framgång rent moraliskt för att hålla stridsmoralen uppe bland befolkningen. För nu har ju, även om ryssarna inte har tagit några jättestora områden så har de ju ändå ryckt fram under de senaste månaderna utan att Ukraina har kunnat stoppa dem helt och hållet i östra Ukraina då.
Och hur ser positionerna för de olika sidorna ut i området?
Ja, alltså det har ju varit väldigt mycket av artilleribeskjutning från rysk sida. Man har skjutit mot ukrainska städer och byar för att liksom lägga dem i ruiner och tvinga bort folk därifrån och sedan retirera en liten bit och sen fortsätta på det sättet. Men nu har ju ukrainarna fått egna lite mer kraftfulla vapen från väst, framförallt från USA och Storbritannien, men även från Sverige och Tyskland och andra länder. Uppenbarligen känner de att de har tillräckligt med vapen nu för att kunna gå till motoffensiv.
Och ja, vad hände vid kärnkraftverket Zaporizjzja?
Det har ju varit en situation där under väldigt lång tid, ända sedan ryssarna intog det i slutet på mars. Och ryssarna kontrollerar ju kärnkraftverket. Personalen är kvar och jobbar, men under ryskt vapenhot så att säga. Det som har hänt är att det har varit beskjutning mot kärnkraftverket och runt omkring kärnkraftverket. Och det har varit ett ordkrig mellan båda sidor om vem det egentligen är som skjuter. Och det är väldigt svårt att såga sig igenom de här propagandadimmarna och veta vad som egentligen händer. Nu kommer ju en inspektör från FN förhoppningsvis på plats om några dagar och då kanske vi får veta lite mer. Men vad vi vet i alla fall så verkar det vara så att ryssarna använder Zaporizjzja som en bas varifrån man skjuter artilleri in mot Ukraina. Mot ukrainarna, ukrainska städer och byar, i förvissningen om att ukrainarna inte ska våga skjuta tillbaka. Och sen verkar det också vara så att ryssarna delvis förstör elförsörjningen till kärnkraftverket, vilket ju ökar risken för att det skulle bli en olycka om kylningen exempelvis inte fungerar. Samtidigt är det lite svårt att se varför ryssarna skulle vilja sabotera kärnkraftverket på det sättet, eftersom de då själva kan råka illa ut. Så att det är en väldigt blandad och lite svårbegriplig bild där av vad som egentligen händer. Men det verkar ju som att ryssarna, antingen är deras plan att de ska försöka föra elen som produceras där till de ryskkontrollerade områdena och koppla bort den ifrån det ukrainska elnätet och föra över det till det ryska. Alternativt att de så att säga stoppar produktionen av el där för att Ukraina inte ska kunna ha den här energin från kärnkraftverket. Zaporizjzja står ju för 20% av Ukrainas energiförbrukning, så det är ju en väldigt stor och viktig del. Och det är klart att om ukrainarna tvingas frysa i vinter, så tänker ryssarna att då kommer de lättare ge upp och ge Ryssland en seger. Så att det verkar vara liksom ryssarnas skäl till att man vill så att säga använda det här kärnkraftverket som utpressning mot Ukraina.
Finns det andra anledningar till varför det här är en så strategiskt viktig plats?
Kontrollerar man kärnkraftverket, så kontrollerar man 20% av Ukrainas energiförbrukning. Och det är klart att det är ju otroligt viktigt för Ukraina att hålla igång det här kärnkraftverket. Samtidigt som det för ryssarna naturligtvis vore en fördel om de kunde sno den här elen. Sen går ju frontlinjen här utefter kärnkraftverket. Alltså det är där i det området, där är frontlinjen mellan Ukraina och Ryssland. Och det gör ju också att det är extra farligt och risk för strider och bomber och så vidare i området.
Ukraina och Ryssland har de senaste veckorna intensifierat anklagelserna mot varandra gällande kärnkraftverket. Hur då?
Ja, det är att ryssarna säger ju att det är Ukraina som skjuter på kärnkraftverket, och Ukraina säger att det är ryssarna som skjuter på det. Och eftersom det inte finns några oberoende observatörer där, så är det ju väldigt svårt att veta exakt vad som händer. Sen är det väl så att det egentligen är det väl kanske inte så mycket själva kärnkraftverken som har träffats av granater och granateld och annan beskjutning, utan det är väl området runt omkring. Och eftersom det här är frontlinjen går i närheten här, så kan det ju vara så att man så att säga, man vet inte alltid, de här pjäserna är ju inte alltid så extremt träffsäkra, så det kan ju också vara misstag att saker och ting landar i närheten. Och sen kan det också vara så att man försöker skära av försörjningsvägarna till kärnkraftverket för att förhindra att man kan transportera dit fler trupper eller mer diesel till reservaggregaten och så vidare. Så att det kan finnas olika anledningar, men det är väldigt svårt att bilda sig en uppfattning om att vara säker på liksom vem som gör vad runt omkring där.
Varför tror du då att beskjutningen har intensifierats de senaste veckorna?
Det är svårt att veta när man inte vet riktigt vad. För det känns ju som att, jag menar, ryssarna ljuger om det mesta i det här kriget. Det är väldigt svårt att lita på någonting som kommer från Ryssland. Från den ukrainska sidan så känns det som att det kommer ganska mycket korrekt information. Men det innebär ju inte att de alltid talar sanning. Och det kan ju också finnas skäl till varför Ukraina på något sätt vill, jag menar, de vill ju naturligtvis kontrollera det här kärnkraftverket och kanske vill försöka inta det. Men de kanske inte vill berätta om allt de gör i den processen. Så att det är svårt att bilda sig en klar uppfattning om vad som händer.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
IAEA ska alltså besöka Zaporizjzja nu i veckan. Ukraina stödde inledningsvis inte att de skulle komma på besök utan menade att det skulle legitimera den ryska ockupationen. Men i fredags ändrade Ukrainas president Zelensky åsikt och uppmanade organisationen att skicka dit observatörer så snart som möjligt. Så vad kan det besöket leda till? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
Ja, det är ett väldigt viktigt besök, för då får vi för första gången någon form av oberoende inspektion av kärnkraftverket. Jag menar, hur är det skadat? Hur stora är skadorna? Vad är säkerhetsriskerna i närheten? Eftersom de här inspektörerna kommer ju att föras till anläggningen, kommer att kunna se på vägen dit. Hur ser det ut? Är det några strider? Är det väldigt mycket som är förstört och raserat runt omkring kärnkraftverket? De kan ha med sig väldigt mycket viktig information ut därifrån. Och framförallt information om hur, om det skulle vara någon slags omedelbar överhängande fara för någon form av kärnkraftolycka, med härdsmälta eller någonting annat. Och det är ju väldigt viktigt för omvärlden att få reda på. För jag menar, händer det någonting med det här kärnkraftverket, då kan, det är inte bara Ukraina som påverkas, utan Polen, Ryssland, alla grannländerna, kanske till och med Sverige, beroende på hur vindarna blåser, om det kommer ut radioaktivitet, så kan stora delar av Europa påverkas av det här. Så att, det är ju väldigt viktigt att få en oberoende inspektion av kärnkraftverket.
Zaporizjzja stod innan kriget för en femtedel av Ukrainas elproduktion. Vad händer med produktionen nu?
Ja, det är lite oklart, vi får lite olika uppgifter, men de senaste uppgifterna jag har sett det är att det är 2 av 6 reaktorer som fortfarande producerar el. Och de andra står still. Men det är något som kan ändras naturligtvis. Så det är svårt att veta från dag till dag hur läget ser ut.
Och elen, går den till Ukraina?
I dagens läge så går den till Ukraina. Och det är ju också, det har ju också FN sagt, att det här är ju Ukrainas el. Och man har ju uppmanat ryssarna att lägga ner försöken att föra över elen till det ryska elnätet istället.
Hur stor är då risken för en ny kärnkraftsolycka?
Ja, där är ju experterna lite oense. En del säger att det ska nog mycket till för att det ska hända någonting, medan andra är mer oroliga. Det är klart att ett kärnkraftverk är ju byggt för att motstå ganska ordentliga smällar, så att säga. Men det första man tänker på när man bygger kärnkraftverk, det är ju inte att någon ska bomba det. Så att det är klart att börjar man utsätta de här för artillerield, så är det ju risk att någonting händer. Och det värsta som kan hända, det är ju att kylsystemen slås ut. För då, om inte reaktorhärden kyls, då blir det ju till slut en härdsmälta, det som hände i exempelvis i Fukushima i Japan då. Och där var det ju så att dieselgeneratorerna, de lades under vatten på grund av tsunamin, och då slutade de fungera. Här verkar det som att dieselgeneratorerna hittills fungerar. Men det måste ju finnas diesel också. Och tar dieseln slut, då slutar ju kylningen också att fungera. Så att, det är väl det värsta som kan hända, liksom, att det blir en härdsmälta. Sen kan det säkert, nu är inte jag expert på kärnkraftsolyckor, men det kan säkert hända andra saker som också är farliga, fast kanske inte riktigt på samma nivå. Som kanske är farligare i ett närmare område. De har ju, ukrainska myndigheter har ju börjat dela ut jodtabletter till de som bor i en radie av 5 mil runt kärnkraftverket. Och jod, det ska ju då lindra strålningsskador.
Kan motoffensiven i söder, som nu påbörjats, på något sätt påverka striderna vid Zaporizjzja?
Ja, det är klart att det kan det ju göra. Även om det inte ligger i exakt samma område, så är det ju, det kan ju hända att ryssarna, när de då blir attackerade i Cherson, behöver flytta fler trupper dit, och då kan det ju hända att man ger upp området kring kärnkraftverket till exempel. Det återstår att se.
Det säger Wolfgang Hansson, utrikeskommentator på Aftonbladet. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som spelades in på tisdags eftermiddagen. Mer rapportering om kriget finns att tillgå på aftonbladet.se. Vi hörs.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.